Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Beröm. It's time to get rebel! Sveriges enda podcast om fotboll rullar vidare och det gör allsvenskan också, men utan Rickard Norling som lämnar AIK, gjorde det under måndagen, och vi spelar in det här på tisdag förmiddag. AIK förlorade derbyt mot Djurgården, och redan under helgen efter den här blytunga förlusten mot Häcken förra veckan så började det gå en hel del rykten om att det var en annan tränare på väg in i AIK. Lite svårt att lita på då, men det visade sig stämma. Disco, var står vi någonstans så här några timmar efter att Norling har fått gå?
Ja, jag vet inte. Vi var ju inne på det här för någon vecka sedan, att vi inte trodde Norling skulle få gå. Men sen så kom ju 4-0 mot Häcken, och som spelarna uppträdde då. Och sen så var det ju så här att derbyt var väl, han hade väl, som jag fattar, ett ultimatum: vinn derbyt, annars är det rökt. Typ så var det ju. Och ja, när jag tittar på texterna här och läser, så sa ju Henrik Ereles att det var någon fråga där om hade Norling fått vara kvar om han hade vunnit derbyt, och då svarade sportchefen att alla vet vad en derbyvinst kan göra i form av energi och sådär. Så att han var väl kanske rökt på lång sikt ändå, får man nog anta. Men jag vet inte, det är lite kluven där också om det var rätt beslut ändå. Men det känns ju ändå som att det fanns väl ingen återvändo här. Visserligen så kan man ju snacka om tålamod och att de hade satt den här strategin, nya spelsystemet och sådär, men samtidigt så, ja, han var väl inte, dels så hade han väl bara en vinst var på 8 senaste matcherna, har inte alls fått det här man-man-spelet att fungera. Och sen så, ja, det har ju varit ganska tydligt ganska länge att det har ju varit många runt Karlberg och liksom som, ja, Norling har varit ganska svår att jobba med en längre tid, och så jag tror att det var nog vibbarna. Han tappade nog lite av spelartruppen också, men framförallt tror jag liksom runt omkring att det var många kanske inte mådde bra under hans ledarskap i slutet. Så att, nej, om jag ska sammanfatta det så tyckte jag väl att det var, ja, hyfsat rätt ändå. Vad säger du?
Ja, jag är också kluven. Jag tycker ju att en diskussion om huruvida det är rätt eller fel att sparka rätt snabbt övergår i om tränaren i fråga är bra eller dålig rätt snabbt i så här fall. Att det liksom blir sådär att Norling hade ingen koll på vad han gjorde. Att han skulle vara någon pajas. Så det verkar ju inte vara så många som tycker i det här fallet. Utan tvärtom så är det ju ganska rättmätigt fokus i många reaktioner på hur mycket bra saker han gjorde under sin tid som AIK-tränare. Det är väl egentligen så enkelt som att AIK, tycker jag, kollektivt misslyckas ju med det de försöker göra till i år här. Och där bär ju han en del av skulden, såklart. Han står inte fri från ansvar på något sätt. Men kollektivt tycker jag att de gör det rätt dåligt också. Det är ju klart att det fanns andra sätt att ställa om från fjolåret till det här året på än att utsätta sig själva för någonting som inte funkade på det här sättet. Sen om det då är spelidén i grunden som är problemet, det vet, för det är ju där någonstans Norlings liksom avgörande påverkan på allt det här ligger. Han valde det nya spelsättet och det har inte fungerat. Och då kan man diskutera varför det inte fungerar. Och det kan såklart ha med att göra hans ledarskap. Att han var inte tillräckligt bra på att lära ut det. Idén i sig var inte tillräckligt bra, eller liksom sådana här saker. Men jag tycker ju också att man måste titta på spelarmaterialet en del. Och jag vet ju att det internt i AIK är en del spelare som höjer på ögonbrynen över hur mycket speltid de här unga spelarna får. Det är ju också ett beslut från Norling, såklart, men det fanns ju också en sån klausul mellan raderna här att de skulle få mycket speltid, och att det här spelsättet de använder i AIK, att det är ett spel som, ja, vad ska man säga, det är ju väldigt fokuserat kring mycket duellspel. Alla spelare måste vinna sina dueller, för annars så förlorar man hela strukturen på spelet, och då är det ju så att juniorspelare som är 17-18 år, och många av dem inte speciellt storvuxna, har ju fått mycket stryk här. Så att det ena ger det andra, och jag har svårt att säga liksom hur mycket skuld som ska ligga på just Rickard Norling i allt det här. Jag tycker väl att det är lite svagt av dem att offra honom efter bara 11 matcher, att de kunde givit lite mer tid, att han kunde få tid på sig att justera det här lite mer. Jag är inte lika, jag väger väl åt att jag tycker att det är hyfsat svagt, om du säger att det är hyfsat rätt då.
Ja, nej, men det jag tänker på också, det var liksom inför förra säsongen så misslyckas man i Europa och man kom fyra. Och då sa man att vi ska inte sparka Lika Norling utan ge en chans till att rätta till det här och få det här offensivet att fungera. Och det fick det ju inte att fungera och därför så fick han väl kicken då. Ja, jag tror också att det här corona har ju påverkat. Jag tror inte, liksom tänk om AIK hade haft publik på matcherna och sen liksom inte haft det här täta spelschemat. Då kanske det här man-man-spelet hade fungerat bättre, spelarna hade inte blivit lika trötta och sådär. Så att det är många parametrar som spelar in här tror jag.
Ja, det är ju vad flera
Så
spelarna har
att...
tänkt också, att när säsongen drog igång,
Ja.
att de hade önskat att de fick, vet jag att de har sagt, att de hade önskat att de fick gå in med det här spelsättet i en vanlig säsongsrytm på något sätt. Men det blir ju också en ursäkt såklart. Alltså, jag tycker väl på något sätt så här, att man måste se sanningen i vitögat här och titta på det här spelet, att det var ju inte en trupp anpassad efter det, och det kanske det borde Norling få ta på sig till viss del också då, att han borde ha kompromissat lite med idén på något sätt, med tanke på hur saker och ting var, för att annars så riskerade man att åka på en sån här resultatsvit. Men i hans fall, när man tittar på honom och hans tid i AIK, så är det ju så att liksom, du går fram till innan det här året, så är det ju en otroligt framgångsrik era för honom som tränare i AIK. Det är ju inte bara SM-guldet 2018, utan att de förlorar ju, jag tror att jag fick fram till att de förlorar 14 av, var det, 122 matcher eller något sånt där, tror jag, under honom i Allsvenskan. Släpper bara in 75 mål på dem. Och det är ju mycket som har gjorts väldigt bra under hans tid. Sen är det en väldigt svår sak att bygga om ett fotbollslag. Och det är väl där jag tycker att man behöver diskutera allas prestation. Och inte bara kanske tränaren i det här fallet.
Nej, och sen tittar man historiskt då, så blir det, om man kollar på alla AIK-tränare som har varit genom åren, det är inte så många som stannar mer än 4-5 år. Så jag menar, det här är väl ungefärliga tiden för en AIK-tränare. Det finns väl, Alm satt väl i 5, va? Nu har Norling suttit, är det hans fjärde år som han gick in på nu?
Ja, 16,
Eller?
17, 18, 19, så han hade ju 3,5 innan
Ja.
det här, så att 4 totalt
Ja,
blir det väl.
precis. Ja, 4, precis. Och det är väl ungefär den brinningstiden en tränare i AIK har, så att... Nej, han lämnar ju med huvudet högt får man säga och... Sen tror jag att han var irriterad. Han hade väl velat fortsätta, tror jag. Och även jag fattar väl som att han är lite irriterad på att han inte fick lite mer tid. Just de här omständigheterna med corona och sådär. Jag tror att han är väl inte... Jag tror inte han är sådär... Alltså, på presskonferensen så såg det ut som ungefär att ja, men det var, jag var helt okej med det här och fine. Och jag tror mer det liksom är... Jag tror han är jättebesviken innerst inne och sen så kör han det här lite. Det är lite taktiskt också det här att han spelar på känslorna och supportrarnas känslor för att göra sig populär där för att kunna komma tillbaka en tredje gång.
Ja,
Det
det
är
är ju ett
lite
spel han har
enklare.
varit bra på tidigare också, att hålla sig
Verkligen, det
omtyckt i
är lite
klubben.
klassisk Norling. Ja, klassisk Norling.
Precis. Och det är ju det där med honom att jag skrev det igår, att man tittar på den här presskonferensen, att han har ju, det är ju fint på ett sätt, som du säger också, det är ju rätt beräknande, men att han är lite som en boomerang. Hans karriär går ut på att
Ja.
komma tillbaka till AIK hela tiden, lite grann känns det som,
Exakt.
att han är väldigt intresserad av det. Så att jag tror inte att man ska utesluta att hans intresse för en återkomst igen här, det finns nog säkert kvar. Men jag tänkte lite tillbaka där på det också. När man skulle krönikera då den här händelsen, så är det ju så att jag tittar på truppsammansättningen som AIK har i år, och du och jag pratade lite innan också och sa att det är rätt många spelare ändå som man tänker att, sådär, att det har varit viktiga investeringar för dem. Att när de skulle ersätta Alexander Isak, så var det först då ett halvår med Suleiman Kerpic, och man drog även in då den här vänsterbacken Stipe Verdojak, som ju fick flytta på sig efter 6 månader båda två. Man skulle lägga pengar på en anfallare som skulle göra de där målen. Då tog man in Nicola Stefanelli, som aldrig lyfte rejält heller. Det kostade ju nästan 10 miljoner vad det var. När man skulle gasa inför Champions League, så tog man in Kolbeinn Sigthorsson, som ju inte har gjort någonting. När man skulle ersätta Kristoffer Olsson, så var det med Sakko Yllätuppa, som inte har funkat heller. Simon Thern blev en snedträff. Chinedu Basi värvas gång på gång på gång. Och det är liksom på något sätt, så som helhet där, så undrar man ju man kan ju fråga sig hur mycket det har haft att göra med Rickard Norling också, att han har haft svårt att använda vilka spelartyper som helst och sådär. Och eller så kan man fråga sig om det är någonting mer organisatoriskt i AIK, att de behöver finslipa sitt sätt att arbeta på.
Ja, och sen gick de ju all in på SM-guldet 2018. Det ser man väl sviten av nu. Jag menar, Adu till exempel var ju en kanonvärvning då och var ju suverän 2018. Men efter det så liksom, jag vet inte, inte samma spelare ens.
Nej, och det är väl det finaste liksom ögonblicket för honom där. Att där är det ju dessutom så att spelarna som kommer funkar. Robin Jonsson och Heradi Rashidi var ju två supervärvningar den säsongen. Och man fick ju även helt rätt i sin värvning av Kristoffer Olsson. Så att det är inte, man ska ju nyansera det. Det är inte så att jag menar att det bara har varit dåliga värvningar. Men att, att han har haft en varierad, det har funnits en varierad framgång vad det gäller hur man har ersatt nyckelspelare och sådär i AIK. Så att det får väl läggas till helhetsanalysen också. Men ja, det som jag tog fasta på lite här i alla fall efter det här, det är ju då att jag tycker att det är ett lite hastigt beslut det här på något sätt. Att de rycks med lite grann kanske då i att det är resultatkrav och andra saker ganska kortsiktigt när man gör så här nu. Och att det går emot lite vad som har gjort AIK framgångsrika under 2010-talet. Och då var det ju Henrik Relius som är en ny sportchef för AIK som fick svara på frågor igår här om varför AIK har gjort så här. Men man är ju av uppfattningen att det inte bara han som har fattat det här beslutet utan...
Nej. Det är så att Björn Westrum har ju jättemycket med det här att göra också såklart. Och det är väl, jag vet inte, en klubbdirektör har väl det yttersta ansvaret också när det gäller sådana här frågor. Och han är väl, det är väl liksom, Jurelius har väl haft Björn Westrum som en mentor ganska länge. Och det är väl klart att de pratar med varandra och han har väldigt stor del i det här. Och det var väl lite så också som jag var inne på tidigare att Björn sa ju, när han var sportchef så sa ju Westrum här inför den här förra, eller efter förra säsongen att vi kan inte sparka Rickard Norling, han ska få en, liksom han är rätt man och ska få en chans och visa att han klarar av att spela det här offensivare spelet och få chansen att liksom, ja, göra AIK mer offensivt och ändra på, skruva på lite grejer och nu klarar han inte av det och då får han gå liksom, så att
ja, nej, det är inte
bara Jurelius som har tagit det här beslutet, snarare tvärtom skulle jag säga.
Ja, det skulle vara förvånande om det var så. Sen som tanke på att han är så pass ny i positionen också.
Och nu spekuleras det ju vilt om ersättare här. Sportbladet hade väl en artikel där de listade Fredrik Ljungberg, Stuart Baxter och Henrik Rydström, Olof Mellberg, alla hade diskuterats internt och det får man säga var ett brett spektra på kandidater. Men som jag fattade så är det väl Bartos som ligger närmast. De hade ett möte med Bartos Gräslack igår. Sen finns ju en del grejer att lösa där med Bartos också, så jag tror han ligger nog närmast i hans, men ingenting är klart än tror jag. Han är ju assisterande tränare för U21-landslaget. Och jag tror så här att det kommer ganska viktiga matcher och kval eller mästerskap som U21 har, va? Något viktiga matcher där, så jag tror inte att han kan köra både och. Och jag tror inte heller att Bartos är intresserad av att säga upp sig från U21 och sen bara ta ett halvår i AIK. Så blir det någonting med Bartos så tror jag det blir längre. Och att han vill långsiktig lösning, det tror jag hade varit en ganska bra lösning för AIK.
Det skulle ju markera en liten förändring då i sådana fall. Han har ju jobbat i klubben tidigare och de är ju bra på att återvända till folk som har varit i AIK. Knows the club är ju egentligen AIKs absolut yttersta mantra. Och det gör ju att man får en lite mindre marknad av tränare att välja ifrån om man bara måste ha tränare som har ett förflutet i klubben. Men i Bartosz Gräslaks fall så vet jag att många spelare tyckte om honom mycket när han var där som assistent till Norling. Och att det de lyfter fram när man pratar med dem är ju att han i synnerhet hade väldigt tydliga idéer om hur de skulle spela offensivt. Och att det var viktigt för dem under säsongen 2018 när de vann guld. Att det är ju väl kanske den biten då som ibland kunde saknas lite grann i Norlings shape, mantra och 3-5-2-spel.
Precis. I det fallet framåt. Och sen han slutade ju för att han ville väl inte jobba under Norling. Det blir väl mer att jag tror att under Norling så har väl assisterande tränaren inte så mycket att säga till om. Det var väl inte direkt Bartos melodi heller. Så kommer han in så, vad jag har hört så kan det bli ett riktigt överraskande namn som blir assisterande till Bartos. Får vi se om det blir så att han tar det eller inte. Det finns som sagt en del kvar att lösa där. Men spännande är det i alla fall.
Jag ska säga med honom också då att han gjorde ju ett väldigt välrenommerat och hyllat jobb i Frej dessförinnan, Bartosz Gräslak. Så att det är ju inte att han inte har haft ett huvudtränarjobb innan heller, även om det är på lite annan skala då. Det var innan Frej blev Hammarbys förlängda arm på något sätt ner i seriesystemets lägre regioner. Själva matchen då, som kostade Rickard Norling jobbet till slut här, var ju ett derby mot Djurgården som i sin tur kom från ett svårsmält kryss mot Östersund och behövde en seger här för att inte tappa alldeles för mycket mark till toppen. Och Det var ju ingen chanskavalkad vi bjöds, utan det var en match som man kanske har sett Djurgården spela ett par gånger i år, där de allt vart efter det lider lyckas hålla rätt mycket boll men har svårt att liksom se speciellt vassa ut i sista tredjedelen. Det blir ofta då att Vittry börjar skjuta. Jag tycker det har blivit ett tema i år att Vittry skjuter, för att han avancerar och så står alla stilla bara och så skjuter han. Och så satt den här på frispark då. Och då bröt de sin derbysvit mot AIK på 16 matcher i Allsvenskan utan seger.
Jag tror inte man är jättemissnöjd om man är Djurgårdssupporter med den här veckan. Bryter derbysviten mot AIK, liksom klättrar i tabellen, har lite häng på topplagen. Det känns som det här kan vända säsong. Dels så ställer man till det för konkurrenten, det blir kaos, man sparkar tränare i AIK. Så att, nej, Djurgårdssupporterna har nog haft sämre dagar och veckor, vad känns det som?
Ja, det var nog en bra vecka för Djurgården här, det får man ju medge. Och jag tycker ju att de fortfarande har liksom spelmässigt, jag tog Sara pratade om det här om veckan också här, att om man jämför de traditionella storklubbarna då, de som förväntas sluta högt upp i tabellen, så har Djurgårdens problem inte yttrat sig på planen på riktigt samma sätt som de har gjort för vissa av de andra, utan de har spelat helt okej här. Men de behöver ju fortsätta vinna matcher. Förlusten som däremot blev droppen för Norling kanske då, det var ju där mot Häcken med 4-0 förra veckan, och vi måste ju då prata om Häcken såklart också, eftersom de stod för en fenomenalt bra insats och körde över AIK, framförallt fysiskt i den där matchen så var de ju helt överlägsna och hade en otroligt skarp matchplan. Andreas Alm försökte tona ner matchplanen och försöka föra över lite mer beröm till spelarna i sig, men de hade ju listat ut hur man skulle dra isär det där försvaret och få AIK att stöta bort sig, och Leo Bengtsson och Dalio Irandust run the show för Häcken, stora segerorganisatörer. Och i Bengtssons fall så börjar jag tänka på varför inte Hammarby försökte behålla honom istället för att behålla till exempel Rodic.
Visst var det någon som var inne på det här, va? Att inför säsongen att Leo Bengtsson kunde bli ett utropstecken? Jag vet inte.
Jag har inget minne av det alls. Det är bara svart.
Nej, jag vet. Exakt. Det blir mer snacka om Helsingborg och hur du spådde där. Nej då. Men nej, det är klart att... ja, jag vet inte, men Leo Bengtsson fick väl liksom i Bayern, tänkte man att han skulle konkurrera med kanske Riklic, Tankovic och alla de där. Så att det känns som att, ja... men för hans del så tror jag blev... ja, han måste tycka att det var klockrent att komma till Häcken och få utväxling där. Och han kan väl... Är det en av, tillsammans med Irandust, som kan säljas vidare, en av många Häcken. Men däremot så blev det lite bakslag för Häcken i nästa match mot Göteborg här, 0-0. Visserligen var de det bättre laget och saknade väl Alexander Söderlund och fick inte riktigt den här offensiven med några anfallare borta.
Nej, jag tycker de gjorde en ganska bra match. Sen är det väl att de hade, var inte så kritiska Häcken. Jesse Tomine fick ju starta för dem, vilket inte har varit speciellt vanligt i början på den här säsongen. Och han borde gjort minst ett mål. Men Anestis är ju en målvakt som är svår att göra mål på, har vi lärt oss nu. Allsvenskans bästa målvakt i år, får man säga. Och men det är lite, de har ju alternativ Häcken också. Det är lite konstigt där nästan. Att Gustav Nilsson kom in och gjorde mål mot AIK också veckan innan där, och dessutom så har de ju så många offensiva mittfältare. Du pratar om att Bengtsson slipper viss typ av konkurrens i Hammarby, så är det fortfarande så att det är ju Wålemark och Yassin och Josef som gjorde mål mot AIK också. Och Irandust och 10-15 andra spelare som ska in där på det där offensiva mittfältet. Så att, ja, lite att
tänka. Jag tycker det var klassiskt också, presskonferensen efteråt, när Poyas Bagi faktiskt säger precis som det är gällande Alm under den här presskonferensen. Där Alm försöker liksom lägga all press på IFK Göteborg med att säga vad bra det var som tog hem Jakob Johansson och sådär.
Det var rätt kul. Jag tyckte det var,
ja, det var ju fantastiskt.
En typisk Andreas Alm provokation att säga. Och också där prata om det här att vi har 6 poäng upp på dem, men när de kommer igång då får vi hålla ifrån. De spänner musklerna mer än jag sett på många år, ungefär som att Göteborg kan bara misslyckas härifrån liksom, att det är ungefär det som är budskap.
Och sen så typ så blir Asbag så förbannad så han säger: jag kan tycka att nu vill spela matchen. Och då blickar man vidare med fokus mot sitt eget. Han vill använda alla presskonferenser till att sätta press på IFK Göteborg. Och Alba: nej, jag berömmer ju er. Att hem Jakob Johansson är bra gjort. Han har haft den möjligheten.
Det där referensen till beröm kom. Det här var bara beröm. Grattis, vad duktiga ni är som har köpt Jakob Johansson. Men för Blåvitt så får vi väl säga att den här matchen mot Falkenberg, jag undrar om inte den snuddade vid någon sorts tipping point när det gällde förtroende och tålamod här lite grann. Det verkade så i alla fall att det var ganska många som röt ifrån och var trötta på att de inte kunde avgå med seger någonsin i Göteborg. Utan att det var någonting som fällde dem hela tiden. Och den matchen var ju dråplig på många sätt. De skapade otroligt mycket chanser, vilket har varit ett problem lite grann att Göteborg har haft. Tittar man lite grann på olika siffror, så tar Göteborg väldigt mycket avslut ur halvrisiga lägen. De spelar sig fram till saker och ting, men det är liksom inga 100% målchanser. Mot Falkenberg var det ju 100% målchanser, men inga mål. Eller ja, två mål då, men det borde varit 200 till ungefär. Och... Det känns som att den här cupfinalen nu för IFK Göteborg mot Malmö FF som spelas den här veckan, den är nog ganska viktig alltså. De behöver någonting positivt att referera till, någon positiv känsla att ta med sig vidare in i säsongen här. Eller vad tycker du?
Nej, jag har extremt svårt att se att de ska vinna den matchen. Det är om man kan liksom ladda och fokusera all kraft på det. Men jag menar, som Malmö är nu har de kommit igång på allvar. Och jag tycker det ser ruggigt bra ut för Malmös del. Och ja, men de har väl, får vi säga, även veckans stora vinnare med tanke på resultaten och att de har fått igång dundertrion med Kiese Thelin, Ola Toivonen och Anders Christiansen. Det är ruggigt starka ser de ut.
Det är ju liksom en vecka där inte till exempel AIK sparkar sin tränare, så hade man ju pratat om att Malmö FF ser ut att vara, ha liksom IFK Norrköping i... Ja, spänt käken över dem på något sätt nu för att bara hugga dem, om så jag menar. Det var ju en total överkörning av Hammarby förra veckan, och den här trion nu med Kiese Thelin, Toivonen och Christiansen ser ju otäckt stark ut. Jag vet inte, det var någon som höll på att problematisera här att Kiese Thelin och Toivonen inte skulle få plats båda två i startelvan. Något pucko som sa det i den här podden. Ja, så det behöver inte vara så noga vem det var kanske. Men det har gått snabbt där får man säga med de tre, att de hittar varandra. Det är väl liksom såklart en hommage på något sätt till deras kvalitet, att de så snabbt utvecklar bra relationer till varandra på planen. Den här assisten som Toivonen gör till Kiese Thelin mot Sirius är ju årets framspelning i Allsvenskan hittills. Hur Malmö FF ska stoppas härifrån har man ju faktiskt lite svårt att se, måste jag säga, även om fortfarande Norrköping leder. Det är så pass.
Ja, men Norrköping då, många menar ju på att hur kan de ha liksom, vi fick någon fråga där tror jag, hur de kunde vara så dåliga nu, det var väl kanske lite överdrivet, men vi var väl inne på det här lite tidigare, att man ser väl sviten av oss liksom i deras lag nu av att ha kört med samma elva hela tiden, någon gång skulle det komma ett bakslag, känns det som.
Ja, det blir ju väldigt, jag tycker det är svårt att göra den analysen, men de släpper ju in mål i stora mängder helt plötsligt här. De släpper tre mot Falkenberg, de släppte fyra mot Sirius. Ja. Och liksom, det är ju som att någonting rämnar lite. Och det är klart det kan ha...
Men ändå starkt ändå att komma tillbaka. Ligger under 2-0, kommer tillbaka 2-2. Då trodde jag du skulle tippa åt andra hållet.
Alltså avslutningen på den här matchen är ju helt bizarr. Alltså. Det är ju, Falkenberg gör ju först ett bortdömt 3-2 i 89 innan de gör 3-2 i 90. Och sen är Lauritsen millimeter från att kvittera på nick innan de får den där konstiga straffen på hörnan. Som ju Pontus Sörnqvist menar att den inte
var det straff eller?
Ja, jag vet vad. Jag håller mig från att recensera det. Jag orkar inte. Jag vet inte.
Vi fick en fråga på mail här om att det har det blivit extremt mycket straffar i år. Det känns faktiskt som det har blivit det.
Jag har ingen statistik på det. Men det har det nog.
Nej, men med känslan är att det blivit ruggigt mycket straffar.
Ja. Det kanske är,
och då är det utan publik.
Precis. Så att det borde egentligen alla har lagat lite rådande på straffar i vanliga fall här. Det är nu som man får sina riktiga. Nej, men jag håller med Peking att det är ju någonting som inte ser lika piggt ut som det har gjort tidigare. Samtidigt så är de ju, alltså målet de gör till 2-2 när Levi och Nyman väggar upp Falkenberg. Om Toivonens framspelning är den vackraste titeln, så är det väl den näst vackraste kanske. Håller ju så oerhört hög klass att de kan just jobba sig tillbaka in i matcher och göra fler mål än motståndarna. Men däremot att de här defensiva problemen har börjat uppenbara sig, det behöver de ju ta stopp för ganska snabbt. De kan inte hålla på så där tror jag och släppa in så mycket mål. Det kommer inte hålla. Men försprånget är ju nästan uppätet nu. Och som du säger, som vi sagt här då med Malmö FF, att det var ju, man väntade ju på att det skulle klicka på något sätt där nere. Och att de skulle varva upp och spela liksom, så ha det där flytet som de hade mot Malmö FF där, eller så här, mot Hammarby. Där liksom spelet med boll och utan boll tyckte jag såg ganska bra ut båda två. Och sen den här självklara rollfördelningen då på deras nyckelspelare. Då är det ju liksom, då är det ju i grund och botten svårt för alla andra oavsett när de är på det sättet. Så att, ja, det, för Norrköpings fall då, det var ju många som delade ut guldet här efter 7 omgångar. Det känns inte alls lika självklart.
var någon som skrev att de skulle jogga hem det på Twitter, tror jag.
Mm.
Det var mer som... en provokation från min sida.
Det ser inte riktigt ut så just nu.
Men däremot, det man kan konstatera nu är att det finns ju ingen sol. Det är lite märkligt. Efter 11, typ 12 omgångar i Allsvenskan brukar man ju kunna utkristallisera liksom, ja men de här kommer åka ur, det här blir skärpt. Men nu liksom, det finns inga solklara nedflyttningskandidater.
Nej, det gör inte det. Det är frågan hur många poäng Östersund är på väg att sälja med Kadiri här då, med tanke på att han är ganska viktig för dem. Men de gnetar på och tar sina poäng fortfarande. Och det är liksom, Kalmar har ju så pass många bra spelare att det är svårt att se att de skulle fortsätta och inte vinna på 8 matcher så många gånger till den här säsongen. Så att jag håller med dig, det är absolut ingen sån. Falkenberg, dels den här 2-2 matchen mot Göteborg då, men att de tar poäng här igen. Det är ju inte bara min favorit Björkengren där på mitten, utan nu har vi ju den här poddens... speciell målskytt, Silly Sufai, som hade så mycket press på sig i år, som vi pratade om förra veckan här. Han gjorde ju ytterligare 2 mål den här veckan. Ett mot Blåvitt och sen ytterligare ett fantastiskt mål mot Blåvitt igen. Och sen ytterligare ett här mot Norrköping. Så att de har en målskytt och de har ett ganska solidt lag i övrigt också. Så att Falkenberg är absolut inget slag på sig heller. De existerar inte riktigt. Och det är ju verkligen inte Varberg som också spelade 3-3 den här veckan mot Elfsborg som hakar på i toppen.
Nej. Ja, de ser väldigt bra ut också, Elfsborg. Det har vi pratat om tidigare, men
en målvakt gör mål igen.
Precis. Det var ett lite annorlunda mål. Lindegard gjorde ju mer liksom ett klassiskt hörmål, att han går upp lite omarkerad. Ja. Och så här, Rönning tar ju duellen med, eller så här, Strömberg tar ju duellen med Rönning här, liksom, och screenar honom på något sätt. Ja. Det var ju en känsla där att hade det där varit en utespelare hade man kunnat blåsa för det. Men nu var det liksom... lite andra regler för att det var 2 målvakter som gick i duell med varandra. Det såg lite kul ut. Men ja, konstig match där också. Båda lagen skapade ganska mycket chanser. Och man kan väl säga med Elfsborg att det är många spelare som utmärkt sig där. Så är det ju 2 målskyttar i den här matchen som jag tycker man kanske tar fasta på mest. Den ena är väl Rasmus Alm som gjorde väl varken från eller till förra säsongen. Men har ju haft väldigt fin utveckling nu. Och jättefint avslut till hans 2-1 mål i den här matchen, tror jag det var. Och sen Jesper Karlsson som... fortsätter att gå från klarhet till klarhet. Och den där spelaren som slog igenom i Falkenberg börjar man ju se mer av nu. Inte bara att han är väldigt bra djupled, utan att han hittar ju väldigt mycket ytor och är en förbättrad avslutare, ser ut som. Han skjuter mycket, Jesper Karlsson, ser ut som. Och här gjorde han det liggande i luften också, ett väldigt fint mål. Men sen finns det ju en baksida av det nya karaktärslaget Elfsborg som vi har raljerat om här. Men det är ju då, jag såg att Jonas Hansson på Fotboll Skåne tog upp Simon Strands disciplinära facit.
Ja, jag såg hans tackling, den här liksom en checking to the head med armbågen.
Mm.
Riktigt, det är nog den fulaste en av de fulaste tacklingarna, eller tack kan man säga det, i år. Alltså,
hade vi bevakat hockey, då hade rubriken varit jag blir så jävla förbannad nu. Och ett raseri över den totalt raserade moralen. Att han inte bryr sig om sina medmänniskor mer. Nej, men det är ju ett hockeyövergrepp, alltså det där. Alltså det är lite att kamerorna och domaren och spelet är borta och så bara smack liksom.
Kan inte bli någonting i efterhand där, tycker man.
Ja, man borde ju tycka att det är ju ingenting att snacka om.
Men om alla domare har missat det liksom.
Sen är det ju att
sånt där hör ju inte hemma på en fotbollsplan.
Tashreeq Matthews gör ju mål direkt efter det här, men man hör ju medans Varberg firar hur bänken i Varberg lackar ur fullständigt på det som hänt. Att de är ju inte upptagna av att fira målet, utan de skriker ju till, vad jag gissar, i fjärdedomaren om vad som har hänt, vad Strand har gjort mot vem det nu var som åkte på det.
Otroligt att alla domare missar det.
Ja, det var ganska anmärkningsvärt faktiskt, tycker jag också. Och för allt vad vi har berömt Elfsborgs förmåga att stå upp för sig själva lite grann på planen här, så är det ju det där en lite snedtolkning kanske av det. Det är inte så vi menade. Hammarby som manglades fullständigt av Malmö och allting kändes patetiskt när de var klara där nere, åkte upp till Stockholm igen och så slog de Örebro med 3-0.
Och, ja, just av Ludvigsson fortsatte
imponera. Det var ju mycket som såg ganska bra ut för Bayern i den matchen. Aymar Kjær fick starta och honom är man ju ganska spänd på att se vad det kan bli av. Det är ju redan någonting väldigt bra. Abi Khalili var andra utropstecknet med ett frisparksmål och en framspelning i den här matchen. Men Alexander Kacaniklik satt på bänken och lät inte superimponerad med det tilltaget efter matchen.
Och Stefan Billborn sa väl
innan eller för efter matchen att han behövde vila. Det tyckte inte Kasaniktis. Han sa att han kände sig pigg och att han inte ville sitta på bänken mer i framtiden. Så man kan ana en liten fnurra på tråden där om att de inte var riktigt var överens om att Kasaniktis var bänkad.
Ja, för att Kasaniktis skull så kan vi också konstatera då igen att han har gjort en väldigt bra match. Och att det var ju kanske ingen jättebra grej för honom och, om det är så att hans roll i startelvan inte korrelerar med att prestationerna förbättras.
Nej, ett mål och tre assist har han varje år. Jag har väl inte kommit igång precis som han gjorde förra året. Men ja, hela laget har varit dåligt. Så att...
Ja, det är bara Ludvigsson som har gjort det där laget nästan. Så
ja,
att, och ett gjorde ett nytt mål här igen, Ludvigsson, och såg bra ut. Ja, Örebro gjorde väl inte på någon större insats efter att ha blivit... rånade på 3 poäng borta mot Helsingborg som alltid kvitterar på övertid. Det var 99:e gången i år som de gjorde det mot Örebro där Henriksson tror jag var som, eller Henriksen heter han kanske, kvitterade Erik Björndals tidiga ledning i sista sekunden. Och det är ju det de gör, Helsingborg. De hämtar upp saker och de är på väg att hämta upp sitt sin skrala poängsaldo från säsongstarten.
Ja, fast räcker det att spela oavgjort hela tiden?
Nej, men... Det här är liksom ett steg på vägen i min okay. Helsingborgs vurm. De skrapar lite och sen så kommer de ta större och större skopor och till slut så börjar de vinna matcher också.
Ja, silly season. Där har det börjat röra på sig riktigt ordentligt nu och det kommer på Sportexpressen kommer det komma massa nyheter här i veckan. Det vågar jag lova redan nu. Vi kan börja med Kadiri då, som jag skrev om här för några dagar sedan, att Östersund och Lommel var överens om övergångssumman. De ska lösa ett par små detaljer innan övergången blir helt klar. Kadiri skulle åkt och gjort läkarundersökning idag, men nu tror jag att det sköts på för det var någon detalj där som inte var riktigt klar, men... Jag tror inte att övergången spricker utan det ska bli klart. Det är ju ledigt nu var rätt länge så att jag tror att... det kommer att lösa sig med Lommel här för Kadiri. 10 miljoner för Östersund i så fall om alla detaljer skulle bli klara. Han sa själv efter matchen här mot Helsingborg att han trodde han skulle få, att han trodde han skulle lämna och att det var hans sista match. Vi får se om han spelar någon mer eller om det hinner bli klart innan nästa match.
Min fråga är Lommel ett bättre lag än Östersund?
Nej, det är det väl inte. Men han hoppas att komma in i City Football Group och det Manchester City och LA, i deras organisation där. Det finns ju både lag Girona, New York City FC. Så att det är väl ett...
Han byter klan helt enkelt.
Ja, precis, precis.
Från den som består av Östersund, Hartlepool och ett välgörenhetsprojekt i Libyen till City Football Group.
Ja, precis. Men, och sen är det ju Alexander Jeremejeff här som Sportbladet avslöjade. Brönnby har det ryktats om tidigare och nu har AIK gett sig in i diskussionen också. Som jag fattade så är det ingenting som är nära än, men AIK vill ha honom. Det har också fått bekräftat. Sen får vi se om de kan lösa det. Det blir ju en dyr historia i så fall. Som jag fattade så har han har ingen sån här nedflyttningsklausul som Linus Wahlqvist hade. Där... vad hette det, Wahlqvists kontrakt slutade gälla när de åkte ur till regionalliga här från Schweiz. Men däremot så har ju Jeremejeff en klausul att han kan lämna för typ 2-3 miljoner. Så det är väl där övergångssumman blir och sen ska de få på ett paket med sign-on-bonus och sådär. Så att det lär väl kosta en 5, 7, 8 miljoner kanske. Så att det lär bli ganska dyrt. Men får vi se om AIK och Jurelius plockar fram lite pengar. Om man ska mäta sig med Brönnby så ja, beror på vad spelaren själv vill. Men det känns som att Brönnby har lite mer pengar än AIK. Men vi får väl se vart det slutar. Men det hade varit spännande med Jeremejeff i Allsvenskan igen.
Jag har fortfarande svårt att få ihop matematiken att svenska klubbar köper spelare för miljonbelopp med tanke på vad de står inför för ekonomisk situation.
Ja,
men det kommer vi få ta ett annat avsnitt här.
Precis.
Det är inte helt enkelt att få ihop.
Framförallt om man har sparkat en ordning också så det inte blev jättebilligt.
Nej, och när de själva säger att de egentligen inte hade råd med det. Men de har däremot råd att jag får inte ihop matematiken riktigt.
Då är det bättre att göra som Djurgården då, som siktar på att ta in Karim Merabti på korttidskontrakt fram till säsongslutet. Och sen Mange Eriksson då, som de hoppas ta in i sommar här efter att MLS-slutspelet är klart. San Jose Earthquakes vann ju här med... Ja, mot Real Salt Lake City. Mange Eriksson gjorde 2 mål på straff och de har väl gått vidare, men jag tror att det här slutspelet är klart ganska snart, va, om någon vecka, så att Då hoppas Djurgården lösa Magnus Eriksson. Jag tror väl, som jag och de signaler jag har fått, så ska det väl lösa sig med till sommaren. Annars så kommer han i vinter istället.
Okej. Det är tre spelare på väg tillbaka. Inget nytt om Wahlqvist och Norrköping?
Nej, men när de tog in Hallenius så har jag väl, ja, jag tror väl att Gråningen ligger på ganska hårt där för att få Wahlqvist, men det är också en fråga som vi får återkomma till.
För att återskapa sitt kollektiv av svenskar från tidigt 2000-tal då, Gråningen. Det känns som att de tog över den titeln från Hansa Rostock den gång i tiden.
Ja.
Ska vi gå vidare till frågelådan och se vad som har ramlat ner?
Ja, här finns det mycket gott och blandat.
Låter som att vi högt pratar i barnprogram. Låter som att vi är barnprogram. Det är som det här Pentagon-avsnittet där Erik Hag sitter framför en stor hakorsflagga och de måste banda om avsnittet hela tiden. Kommer det?
Det är något som är fel.
Ja, då börjar han börjar varje sketch med. Då ska vi se vad vi har i baljan idag. Det är ungefär så det låter som där vi ska börja det här avsnittet.
Ja. Vi kan börja med en fråga från Mikael Blomqvist då. Det snackas om Ljungberg etc. som ersättare till Rickard. Vad anser ni om det och vem skulle annars ge som mest lämplig? Spännande att ta in. Ljungberg har ju hamnat lite snett sedan att Teta kom in, så jag skulle gärna se honom på positionen. Jag tror ju så här att Fredrik Ljungberg hade varit kanon för AIK. Däremot så tror jag att han skulle bli extremt dyr. Och jag tror väl att då är väl, jag vet inte, kanon för AIK kanske var att jag tog i lite grann. Men jag tror väl kanske att Bartos är lite mer lämpligare, som har varit där tidigare, kan de här unga spela med. Menar, för oss som jag var på kvällstidning, så hade Ljungberg varit drömnamnet såklart.
Ja, det är klart att Ljungberg hade varit rubrikmaterial. Men jag är ju av den här åsikten att han är ju ett totalt svart hål som tränare för mig fortfarande. Han har lett Arsenal i vad? Inte ens 10 matcher typ i Premier League. Och jag kan inte dra någon slutsats av hur han fungerar i en klubb som AIK eller hur han är som tränare överhuvudtaget, mer än att liksom, det fanns ju bra saker i den perioden och så, men tränaryrket, att man ska bedöma, det är samma sak med Bartosz Grzelak. Det var ju en hel del Malmö FF-supportrar som jag kommer ihåg som hörde av sig och var sura undrade snarare, inte sura, men de var lite konfunderade över att man benämnde Jon Dahl Tomasson som en chansning. Och det är väl så att det finns ju inte så många tränare som inte är chansningar. Alla tränare är chansningar. Men som jag bedömer lite grann, när man ska titta på liksom logiken bakom ett tränarval, då vill jag liksom försöka linjera själva kravmodellen för vem man har rekryterat och vad man ska göra för någonting med olika saker. Och tränare som inte har haft huvudtränaruppdrag tidigare överhuvudtaget blir ju väldigt svåra att passa in i en sån grej. Man vet inte. Alla kan säga att de vill spela med stort bollinnehav och vara framåtlutade och det ena och det andra, sådär. Vi ska vara fysiska, vi ska vara så här, vi ska vara så här. Men vad man säger och vad man gör i det här yrket är ju oftast väldigt olika saker. Och det är oftast lättare att ha liksom ett sorts blueprint. Däremot så har man ju då, jag vet att när vi diskuterade vem som skulle ersätta Rössler här, så var ju både du och jag inne på att Billborn och Björklund var fullgoda alternativ för Malmö FF. Och det var ju mot bakgrund av att de hade visat i Hammarby att de kunde implementera ett spelsätt som jag tror skulle vara väldigt framgångsrikt även för Malmö FF. Och då finns det ju egentligen dem, och det finns Kim och Tolle i Djurgården som det är nu, och ett par namn till i Sverige som man vet att man i, liksom, i närtid, i en relevant miljö med relevanta förutsättningar har både liksom implementerat ett spelsätt, fått det att funka och tagit resultat med det. Och det är väl liksom då man tycker att chansningen blir mindre. Sen kan det ju gå åt helvete av massa andra skäl också. Men på hela taget sådär att när AIK rekryterar en tränare nu, så ja, det är klart att Bartosz Grzelak är en chansning i den bemärkelsen att man vet inte hur han klarar ett huvudtränarjobb i Allsvenskan eller en klubb som AIK. Och om de resultaten han tog i Frej var ett par år sedan, hur funkar den fotbollen han predikade där och då i Allsvenskan nu? Vilken pedagogik har han när han ska lära ut ett spelsätt till en hel trupp i Allsvenskan? Så att det är jättemånga olika aspekter av det. I Ljungbergs fall så blir jag liksom så här lite grann också att det stora skälet till att det är klart att han har intressanta erfarenheter så att han har jobbat i Arsenal, men det är också svårt att utvärdera. Han fick ju det jobbet för att han var Fredrik Ljungberg med en spelarkarriär i Arsenal. Och han fick ju jobbet i Wolfsburg för att han var Fredrik Ljungberg med en spelarkarriär. Och liksom jag har väldigt svårt att omsätta spelarkarriärer i bra tränarkarriärer. För att det finns så himla många exempel på att det kan gå precis åt andra hållet då.
Ja, så är det verkligen. Robin Berglund, vad skulle ni göra med en skattad miljon? Ja, jag funderar lite på det här. Och skulle jag få en skattad miljon, skulle köpa en fiskeutrustning och en riktig båt. För att fisket har inte riktigt velat lossna här uppe
Sundsvall den senaste tiden. Det kan bero på vädret, vi har haft 13 grader och regn för mestadels. Såg solen lite grann i förrgår, då var det en fantastisk dag, men för att ha haft typ 3 veckors semester så har det varit aningen för mycket regn.
Jag skulle köpa följare på Instagram till dig så att du kommer framåt i din jakt på
ett ordentligt influencer-liv. En skattad miljon.
Ja, det kan du få av mig. Och sen skulle jag köpa trådlösa hörlurar till mig själv så att lyssnarna slipper höra min mobil i bakgrunden.
De kostar väl typ 1 miljon också?
Ja, något sånt tror jag.
Max Sjöberg då? På grund av han syftar till Blåvitts värvning av Christian Kouakou. Är det hål i huvudet av Blåvitt att värva en långtidsskadad anfallare för att cykla träningscykel med Farnrud och Söder? Jag tror det kan visa sig bli en bra värvning redan den här säsongen. Ja, aningen överdriven men lite halvrolig. Nej, jag tycker det var en jättemärklig värvning. Dels så, ja. Alltså, Christian Kouakou har gjort det jättebra i Superettan och Östin Mård där, men samtidigt det har ju Pontus Engblom gjort också, och det är liksom, han har inte visat att han håller i allsvenskan. Han har öst in mål i andra ligan i Norge, öst in mål i Superettan, men det är ett steg till allsvenskan att leverera där är extremt stort. Så att det är lite chansning känns det som, och att han dessutom inte är matchfit. Jättekonstigt.
Alltså jag vet inte hur mycket, jag förstår inte liksom igen det här då. Har de pengar överhuvudtaget? Och om de har pengar så borde de ju verkligen försöka få in en spelare som kan spela till att börja med. Alltså inte en skadad spelare. Alltså det är som att det verkar som att det är lite desperat gjort nästan av Göteborg tycker jag det här. Så att jag är inte heller helt med på det här. Det är möjligt att man blir helt motbevisad här och att han är perfekt för dem. Men det kan vara att han har egenskaper som de verkligen saknar längst fram i planen. De har ju problem bland annat tycker jag för att de inte har en naturlig nia. Som det är nu. Men ja. Carl Wirsén, vem blir ny AIK-tränare? Visst har Peter Svärd gått lite under radarn. Och jag vet inte, jag tycker att det finns rimliga skäl till att Svärd inte har varit med i diskussionerna.
Nej,
här,
men jag tror att han skojar där. Annars är det konstigt. Linus Kjellberg, hur påverkar målet Mange gjorde i natt förhandlingarna mellan Diff, Mange och San Jose? Absolut ingenting tror jag. Eftersom att han kan, han får ju förhandla med en klubb. Så att det spelar ingen roll.
Alltså. Isak, är Malmös självbild skruvad om de tror att de kan värva Jesper Karlsson eller Okumo? Hur ser Malmö FFs möjligheter och strategi ut att värva inom allsvenskan? Och de gick ju ganska hårt på det där spåret för ett par år sedan när de tog Egson Binacco och Carlos Strandberg och ett antal andra spelare som liksom verkligen, och även Sarfo och Gall och andra som liksom, de plundrade lag, spelare som var på väg fram i andra lag. Det här liksom Bayern München beteendet lite grann att man, och jag tycker att det är bra när, jag tycker ju att Malmö FF gör rätt ofta i att liksom ta spelare som är up and coming för att förädla dem lite till och sen kunna sälja dem utomlands kanske. Men jag tycker inte att det är en speciellt skruvad tanke att de skulle ha råd med vare sig Jesper Karlsson eller Okumo. Det är väl att jag vet inte vad de spelarna kostar på den här marknaden och det vet nog ingen. Det får väl se lite grann. Men det är väl helt rimliga värvningar för dem. Beror på hur gärna Elfsborg vill sälja också, såklart. Ja. De är ju, håller ju på att göra någonting bra just nu.
Vad händer med Mange och Kerim? Ja, som det Mange har svarat på. Kerim tror jag kollar på att det dyker upp någonting utomlands här i, vad heter det, i augusti. Sen så tror jag väl att om man inte får någonting där så kan han skriva ett korttidskontrakt med Djurgården.
August Johansson, borde Blåvitt sparka Poja? Och det tycker jag inte att de borde göra som läget är.
Nej, han får väl, måste väl få rätt. Ja, ett par matcher till i alla fall. Eller många fler matcher. Jag tror inte man överväger att sparka honom än så länge. Men
nej, det tror jag verkligen inte. Och det är ju det här med Blåvitt att, att även om de har problem så är det ju så att de spelar ju inte uppgivet eller hopplöst. Det är ju inte ett fallfärdigt fotbollslag, utan man kan ju se vissa lag som är helt dränerade på framtidstro ibland, och då brukar det ju vara läge. Och där är de ju verkligen inte på något sätt, utan det är ju mer att de vinner ju alldeles för lite matcher. Så att jag skulle väl kanske göra, om de ska byta tränare skulle jag göra det i lugn och ro, kanske efter säsongen i sådana fall, utan låta Poja köra det här året också.
Ja, beroende på om de inte,
ja, om de inte drar sig in i någon bottenstrid på något sätt liksom. Ja, precis, men det har man svårt att se kanske. August Rydell, rycker MFF Felix Beimo? Han öppnade ju för allsvenskan här nyligen igen, att han skulle kunna spela där igen. Jag har ingen aning om de rycker honom.
Nej, jag har inte heller. Men det var väl ingen jättelyckad säsong, eller tiden hade i Malmö senast, va?
Nej, det kan man väl inte påstå. Han ju avgjorde ju någon ganska viktig match på slutet där för dem. Men i övrigt så var det väl mest att alla blev förbannade på honom i Djurgården, och för att han förstärkte en konkurrent i guldstriden, och sen åkte han hem igen.
Marcus EA, den här frågan tar jag för jag precis ätit. Marcus EA 1. Är fin krisp snacks, kex eller bröd? Det är bröd såklart, eller hur? Smakar inget snacks och inget kex.
Det är jäkligt gott.
Ja, men det är bröd. Men,
nej, det är bröd. Det är ett knäckebröd, tycker ja. Jag också. Så har vi rätt ut det. Skönt!
Ja, skönt! Det är det här i den frågelådan som vi reder ut de viktiga frågorna.
Verkligen. Jag tror att vi nöjer oss där den här veckan.
Ja, det
gör tanke
vi.
På att vi inte ska tjata oss själv blåa. Slut pratar man och skriver så mycket saker om fotboll att man börjar säga emot sig själv, har jag märkt. Ja, att ibland så liksom, man har avhandlat samma ämne i tre olika forum så har man bara sagt alla åsikter.
Ja.
Patetiskt är det. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.